Välkommen till dagens juridikpodden. Häktningsfrågan och den tid som man får sitta häktad har varit på tapeten många, många år i Sverige, som har fått kritik för de här delarna utifrån internationellt håll. Man har utrett det här och man har utrett det vidare, och nu har man lagt fram ytterligare ett förslag där man säger att det ska begränsas då häktningstiden som grundregel. Det här är man kritisk emot, inte minst ifrån visst åklagarhåll, och du vet mer om det här, Ville.
Ja, men vi har ju pratat om det här tidigare, och förslaget går väl ut på i väldigt korta och sammanfattade drag på att man då som åklagare kan hålla någon häktad i max 6 månader om det inte finns synnerliga skäl, och sen är det ännu lite kortare tror jag om man är yngre person. Och sen så har det ju varit förslag då att åklagarna ska presentera en tidsplan som är någorlunda korrekt för liksom vilka utredningsåtgärder man ska genomföra under tiden personen sitter häktad. Och då gick ju chefsåklagaren Lise Tam ut förra veckan och sa att det här kommer att utnyttjas av de kriminella om det här förslaget blir verklighet, för då kan man tiga sig igenom hela utredningen, och sen så kan man bli släppt eftersom man inte har sagt någonting efter de här 6 månaderna.
Erik, tycker du?
Ja, nej, men det här, som sagt, det här har liksom blött och stött fram och tillbaka, och jag tycker väl ändå att i grunden så är det, alltså det grundet är att Sverige har fått väldigt omfattande kritik för liksom brott mot mänskliga rättigheterna med omänskligt långa häktningstider. Och det är klart att någonting måste göras, men jag ställer mig den frågan, är det så här, som vanligt har vi inte en lagstiftning som täcker det här, och om bara domstolarna sätter press när det behövs, så att säga, man tycker att det är oproportionerligt långa tider i förhållande till det brott som utreds och sådär. Domstolarna då kan kräva att åklagaren ska presentera någonting nytt vid varje häktningsförhandling för att häktningen ska kvarstå. Det är väl snarare där jag landar.
Och så är det ju till stor del. Det är ingen tvekan om att svenska domstolar, och då i synnerhet tingsrätter som ju tar de flesta häktningarna och framförallt omhäktningsförhandlingarna, är alldeles för fega när det gäller att häva häktningar till följd av att åklagaren inte har visat krav på effektivitet, och framförallt inte kravet på att bevisstyrkan ska öka för varje omhäktning. Där kan man nog säga att det är ganska okontroversiellt till och med, tror jag, att påstå att domstolarna i det avseendet har varit lite slappa och inte ställt de kraven på åklagarna faktiskt, va?
Ja, men sen är det så här att jag tycker att domstolarnas roll glöms bort ofta i den här diskussionen, för det är väldigt sällan det är någon från domstolarna som kommer till tals i den här typen av debatter, utan det är ofta åklagare å ena sidan och kanske politiker, och sen har du försvarsadvokater eller andra jurister på andra sidan, men det är väldigt sällan man hör en domarröst som går ut i den här debatten och säger att vi från domstolarna sätter den här pressen på åklagarna, och alla såna här ärenden har sin gilla gång och så här fungerar, utan man får liksom aldrig det perspektivet heller.
Nej, jag tycker att man får en bild också av, eller jag har en bild av, att det här med omhäktningar, det är liksom ett rutinförfarande där man bara, alltså om det nu är påkallat av part, så ja, men då tar man in alla i rätten och sen klubbar man igenom det här att det liksom inte behöver stärkas. Men det är ju naturligtvis så också, vi som är journalister, det är ju en process som man inte har någon insyn i, eftersom att så gott som alla häktningsförhandlingar och omhäktningsförhandlingar sker bakom stängda dörrar, så är det väldigt svårt att säga att granska och utvärdera den då nya bevisning som åklagaren ska ha lagt fram. Det är ju så att säga, ja, bakom stängda dörrar. Det är för svårt.
Frågan har ju prövats i bland annat högsta domstolen vid ett antal tillfällen, och inte minst när det gäller det så kallade Assange-målet, va? Där man med mycket stort tvekan beslutade om häktning i Assanges utevaro, men mycket tydligt också angav i sitt beslut att det nu brann i knutarna och att det var uppenbart att åklagarens utredning inte hade förts framåt på det sätt som krävdes enligt lag. Och det var till och med ett av justitieråden där, gamle sjö- och transportprofessor, numera justitierådet Svante O. Johansson, som var skiljaktig och ville häva häktningen för att han sa att det är oacceptabelt att åklagaren inte har gjort någonting här under så lång tid. Så att den här frågan är ju, som jag säger, det är ganska okontroversiellt att påstå att man idag har en situation som kanske då inte riktigt håller i Sverige.
Nej, men sen så tänker jag också så här, om jag inte missförstod Johan Forssell, alltså Moderaternas rättspolitiska talespersons kritik mot det här förslaget, så tycker ju han då att man tar sikte på fel problem när det kommer till häktningar. Han menar istället då att man borde ta sikte på de långa ledtiderna som finns bland annat hos NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, och att det är många utredningsåtgärder som dröjer och att det är det som i förlängningen leder till de här långa häktningstiderna. Vad säger ni om det då?
Jag skulle säga så här, att om chefsåklagare Lisetham säger att det här kommer att utnyttjas av kriminella, så skulle jag vilja kontra med att säga att det utnyttjas redan av åklagare och inte minst av polisen och NFC, som inte har den blåslampa i rumpan som de borde ha i sådana här sammanhang, nämligen att skyndsamt se till att få fram utredningsresultat när det sitter människor frihetsberövade. Och det här är inte bra. Alltså jag tror ju alltså att det här kommer leda till att man får upp en effektivitet bland åklagarna och att man då inte kommer tolerera, eller lagstiftaren tolererar inte att det här drar ut på tiden. Och därmed så får man säga att själva syftet med lagstiftningen är att förhindra att åklagarna utnyttjar den nuvarande situationen.
Men kan det finnas något annat syfte än att hinna färdigt med utredningen för liksom åklagarna att vilja att utredningarna ska ta längre tid? Är det så att kan det vara lättare att få ett erkännande om någon har suttit häktad väldigt länge? Eller alltså, sätter man en ökad press på en misstänkt som får sitta häktad väldigt länge? Eller?
Ja, det sista du säger, det vet vi ju, att människor till slut inte pallar med den här isoleringen ifrån sociala kontakter som häktning innebär, och till slut är beredda att nöjdförklara sig eller medge omständigheter som de kanske inte annars hade medgett bara för att få komma ut på en anstalt. Vad säger du, Erik?
Ja, nej, men det är som sagt, det är flera problem, och allt det här som du säger med NFC och att det är långa tider, och man vet ju också att i många fall så har åklagarna flera stora ärenden på sitt bord samtidigt, och då blir det en prioriteringsfråga. Och alltså, i grund och botten så handlar det om resurser, att man då måste frigöra mer resurser och se till så att arbetsbelastningen är rimlig, så att inte människor behöver sitta frihetsberövade för att en åklagare inte har tid med ett ärende.
Men om vi tar Lisethams perspektiv då, vore det inte förjävligt om det är personer som släpps ut ur häktet genom att de bara håller käften under hela förundersökningen, och att den här maxgränsen då skulle skapa problem för åklagarna?
Ja, men alltså att en person som är misstänkt så att säga saboterar förundersökningen eller i vart fall inte medverkar i den, det är ju inte bara en realitet, utan det är en mänsklig rättighet att inte behöva prata och medverka till sin egen lagföring. Så i det perspektivet så tror jag att Lisetham så att säga egentligen syftar på att man från den kriminellas sida, eller ska vi säga då, från den misstänktes sida, har snarare möjligheter att i praktiken förhala sånt här genom en del invändningar och snarare kanske formell karaktär genom advokater och sådär.
Om vi tänker på den ännu lägre maxgränsen som en ung person då får sitta häktad, finns det en risk att de kriminella börjar utnyttja unga personer ännu mer än vad man gör idag, eftersom de då bara behöver sitta häktade under en kortare period?
Erik?
Ja, kanske det, men som sagt, det här måste ju hela tiden vägas mot att en person som sitter häktad ska betraktas som oskyldig. Och att det är en väldigt ingripande åtgärd att häkta någon, inte minst med restriktioner. Och det är också därför Sverige får kritik gång på gång. Så att på något sätt måste man ju snabba upp det här, för att häktade personer är att betrakta som oskyldiga. Det är inte rimligt att hålla, liksom, om det nu är 17-18-åringar inlåsta under 10 månader för ett brott som de misstänks för och kanske då kan komma att frias för, utan då får man se till så att utredningarna blir mer effektiva.
Samtidigt ska man ju säga att Åklagarmyndigheten brukar i den här typen av diskussioner alltid framhålla att i de allra flesta fallen hålls inom skälig tid häktningarna, och att i de allra flesta fallen är det här inget problem alls, utan det är den här lilla handfull fall då, som, ska vi väl säga till Lisethams försvar, höll jag på att säga här, att det är de som hamnar på hennes kammare där det handlar om grov internationell brottslighet, va? Organiserad brottslighet, och de har ju förmåga att ta längre tid, så att utifrån hennes perspektiv så är det nog inte lika enkelt som för de som sitter på vanliga allmänna kammare, så att säga.
Nej, samtidigt så
är
det ju
självklart.
Jag tänker i den situationen vi befinner oss i just nu och allt det som händer i USA som trots allt rör mänskliga rättigheter och sådär, så kanske man inte kan rättfärdiga att en persons mänskliga rättigheter kränks med att det i de allra flesta fall går rätt till.
Naturligtvis inte. Varje kränkning av mänskliga rättigheter är allvarlig och det ska vi inte hålla på att relativisera, det är helt korrekt. Men vi får
nej, och där finns ju dessutom då det här utrymmet i det här förslaget med synnerliga skäl. Så att, vad gäller, liksom, är det ett komplicerat och komplext ärende som rör internationell brottslighet, då finns det ju en möjlighet naturligtvis att så länge det kan motiveras. Förslaget utgår ifrån att man ska komma ifrån de omotiverat långa häktningstiderna.
Ja, och sen vet ju varenda lagkunnig person att skillnaden på till exempel särskilda skäl och synnerliga skäl är väldigt stor. Och om domstolarna får synnerliga skäl inskrivet i lagen så är det synnerliga skäl som ska gälla i fortsättningen. Och där kommer man då nog vara väldigt, väldigt restriktiv. Och sen handlar det om prostitution och den här uppmärksammade operation Torsk där polisen har avvaktat tills brottet har blivit fullbordat innan man har ingripit. Erik, vad säger du?
Ja, nej, men det här är en fråga som jag tycker är väldigt intressant som jag läste om någonstans och har funderat en del på. Det, och vad gäller det, den hur att säga, tv-personligheten Paul Roberto som då nu utreds för oaktsam våldtäkt, Så tycker jag det är en intressant fråga huruvida polisen hade ju spaning på den här bordellen, man visste vad som försiktigt här, man såg då eventuella eller potentiella sexköpare gå in och polisen visste då också vilken bakgrund de här kvinnorna kom från. Men istället för att då ingripa och gripa en person för förberedelse eller försök till köp av sexuell tjänst, alternativt då oaktsam våldtäkt, så låter man det här övergreppet mot kvinnan fortgå och först efteråt ingriper man. Och jag ställer mig till frågan till det, inte minst då om man kommer fram till att kvinnor i den här utsatta positionen faktiskt är offer för oaktsam våldtäkt, att man låter brottet ske. Är inte polisens uppgift att förebygga brott snarare än att beivra brott?
Ja, och det blir också en väldigt komplicerad syn på målsäganden då, kvinnan, om det skulle vara så att det handlar om en oaktsam våldtäkt, tycker jag. Alltså det blir väldigt konstigt när man presenterar det på det sättet som du säger, så har man väldigt svårt att se framför sig att en polis skulle kunna säga att nej, men vi låter våldtäkten bli fullbordad innan vi ingriper. Det, alltså när man tänker på det på det här sättet så känns det jättemärkligt.
Vi har ju en del andra brottssituationer där polisen använder sig av det här, där det då normalt kanske inte är, i alla fall i många fall, människor inblandade i som offer, till exempel så kallade kontrollerade leveranser av narkotika, där man helt enkelt låter ett narkotikaparti passera över Sveriges gränser. Man ser till att med spaningsresurser hålla koll på det här som sker och väntar på att göra ett ingripande tillstå, till exempel huvudmannen kan gripas, va? Men det här, där finns det ju som sagt inget brottsoffer i andra änden.
Nej, men jag tror också att det har funnits uppmärksammade fall av till exempel rån där polisen har haft tips där det har varit väktare och annan personal på till exempel värdecentraler där man faktiskt har väntat med att ingripa tills att brottet har varit fullbordat. Och då får man anta att det är då i syfte att de här personerna ska få längre fängelsestraff och att det ska bli skarpare åtgärder. Men här är det ju trots allt en kvinna då i det här fallet, eller flera kvinnor som potentiellt sett blir utsatta för oaktsamma våldtäkter och minst i alla fall blir utsatta för att någon köper sex av dem.
Erik?
Ja, och det är lite där jag tycker att man får en jävligt dålig känsla av det här i magen, att den här kvinnan då, om man börjar utgå från hur liksom lagen ser ut idag med köp av sexuell tjänst, så är ju inte kvinnan målsägande. Hon anses inte vara ett brottsoffer och kan inte få skadestånd för det övergrepp hon utsätts för. Och i förlängningen då så får man en känsla av att, precis som du var inne på, Stefan, när det handlar om kontrollerade leveranser av narkotika, att i det här fallet så ses kvinnan som en handelsvara som, så att säga, den transaktionen måste genomföras innan man ingriper. Och det tycker jag ger en jävligt oerhört dålig smak, och det skulle vara intressant att höra någon då från polisens prostitutionsgrupp eller hur man resonerar kring det här, att man faktiskt avvaktar. Och de har ju, efter den här operationen så har det varit mycket i media och där polisen har uttalat sig om hur fruktansvärt dåligt de här kvinnorna mår och hur de utnyttjas då, tas hit, och det finns människohandel i bakgrunden eller misstänkt människohandel. Men att man då med gott berått mod låter de här kvinnorna utsättas för sexuella övergrepp. Jag tycker det är oerhört märkligt.
Sexköpet i sig är ju då ett brott emot allmänheten rent formellt och har ingen målsägande, men när det går över och blir i det här sammanhanget då skulle man kunna tänka sig trafficking, alltså människohandel, då är det väl den som är föremål för den här människohanteringen, människohandeln, ett brottsoffer, va, som kan få både skadestånd och uppträda som målsägande.
Absolut. Ja, och
det vill säga lagstiftning, förlåt mig.
Nej, men jag menar, det är ju första ledet. Vi hade en debattartikel av det av Ulrika Rogland för någon vecka sedan här, att det är dags att kanske se över att den som utsätts för ett sexköp, den vars kropp en människa köper, faktiskt borde betraktas som ett brottsoffer, för att det är ett övergrepp på en annan människas kropp. Och det visar ju nu den här oaktsam våldtäktlagstiftningen att det finns skäl att anta, eller i vissa fall åtminstone så anser man att det är att betrakta som att då inte finns ett samtycke och därför kan bli en oaktsam våldtäkt. Det är första steget, tycker jag, att fundera över varför lagstiftningen ser ut så.
Men jag tycker ju att det här, som sagt, det här ingripen sätts i ett helt annat ljus när man börjar prata i termer om våldtäkt. För det är precis som jag sa innan, att en polis skulle väl bli lynchad om de sa att de såg hur en våldtäkt pågick och att man inte ingrep för att man ville liksom vänta tills att den var fullbordad, om det skedde en överfallsvåldtäkt utomhus eller liknande. Men egentligen, om den här om Paolo Roberto till exempel skulle dömas för oaktsam våldtäkt, då är det egentligen det som har skett. Man har känt till att det pågår en potentiell oaktsam våldtäkt i ett bostadshus på Östermalm, men man väljer att inte ingripa förrän den personen har lämnat porten och han då kan få skriva på ett strafföreläggande.
Vi ska säga också för formens skull att Paolo Roberto har medgett omständigheterna i sak när det gäller sexköpet, men nekar till att det skulle kunna handla om någon form av oaktsam våldtäkt. Det pågår en utredning kring den frågan. En annan sak i sammanhanget har med straffsatserna i det här sammanhanget att göra. Det är ju nämligen så att i varje fall i en formell mening kan man få samma straff för ett så kallat osjälvständigt brott, alltså till exempel förberedelse till ett visst brott, oavsett om det är fullbordat då eller bara landar på förberedelsestadiet. I praxis så är det dock så att man i normala fall får ett betydligt längre straff när brottet väl är fullbordat. Fast det finns ju möjlighet att döma till exempel till livstid för förberedelse till mord, men man gör inte det. Även om det är omständigheter som normalt då ligger utanför kontrollen hos den gärningsman som kanske grips och avbryts brottsplanerna innan han hinner fullfölja det. Är det här ett problem rent generellt kanske?
Ja, alltså lite som du är inne på, det finns ju såklart fall där alltså medhjälp och anstiftan och sådär har lett till livstidsfängelse eller lika hårda straff som det hade varit om det hade varit gärningspersonen själv, så att säga. Men jo, men jag tror att du är inne på något där, och inte minst om man pratar om grova misshandelsbrott eller om det här bara då hindras genom att polisen ingriper, då har ju det är som uppsåtet hos gärningsmannen uppfyllt, och varför ska man då så att säga döma den personen lindrigare för att den har förhindrat att begå vad den har tänkt att begå. Det är en intressant fråga det också.
Sen har vi en promenadseger i dubbel bemärkelse för ett målsägande beträde som tog hem den här promenadsegen i högsta domstolen. Han vill ha betalt för att få promenera. Ville, du vet mer?
Ja, det är ganska enkelt egentligen. Ett målsägande biträde som medverkade vid en förhandling på länk, och han vill ha betalt för en promenad från sitt kontor till åklagarmyndigheten och från åklagarmyndigheten tillbaka till kontoret. Men det fick han inte i varken tingsrätten eller hovrätten, och det här blev till slut ett mål för högsta domstolen som de valde att lämna prövningstillstånd i, och nu har de kommit fram till att han ska visst ha ersättning för den här promenaden. Så det var ju lite kul. Det är ju, ja, minst sagt ett roligt och intressant case för att komma från HD.
Samfundet tycker inte att det är lika roligt, utan att det är en mycket viktig fråga, Erik.
Ja, nej, men alltså någonstans så är det ju det HD är till för, att sätta prejudikat. Vad är det egentligen som gäller i vissa givna tillfällen? Och i det här tillfället så det handlar väl om en massa sådana här ärenden, kan man tänka sig. Alltså för det är inte resekostnader då som det här målsägandebiträdet har velat ha hjälp för, utan tidsspillan. Att det har tagit tid och man har kommit fram till att det här är då det billigaste sättet. Det finns ett tidigare avgörande där ett målsägandebiträde nekades. Jag tror att det kan ha varit en advokat också som nekades ersättning för att ha tagit promenad till förhandling, för att det hade varit billigare att ta taxi för staten. Men i det här fallet så menar man då att promenaden var motiverad och det ingick så att säga i uppdraget, eller den tid som uppdraget hade att kosta.
Är det rimligt alltså att man från advokathåll begär ersättning för tidsspillan när det är, ja, i det här fallet handlar det om 30 minuter?
Ja, men samtidigt, alltså, jag tycker man kan vrida och vända lite på det där, men någonstans så om reglerna ser ut så att man ska ha rätt i tidsspillan så ska man väl få betalt för det. Och jag tycker Högsta domstolen, om jag inte tolkar deras skrivningar helt fel här, så menar ju de att tingsrätten och hovrätten och övriga domstolen normalt sett ska liksom godta målsägandens uppgifter om vilket som upplevdes vara det mest tidseffektiva sättet att ta sig till eller från en förhandling, och att det därmed kommer lite kritik här mot de underinstanserna som inte har beviljat den här målsägandebiträdet de här 30 minuternas promenad.
Jo, men precis. Och jag tror att den här nyheten får liksom uppmärksamhet också, för att det sticker lite i folks ögon och man tänker att ja, men det vet man ju hur mycket jurister tjänar, och att det var väl snålt att ta betalt för att ha gått i en halvtimme. Men det är ju en principiell fråga. Någonstans måste man ju liksom bestämma sig för vad gäller och vad gäller inte.
Man kan ju vända på det och säga så här, att en åklagare som promenerar från åklagarmyndigheten till tingsrätten gör det under tjänstetid, det vill säga han uppbär lön för det. Så att om det kommer invändningar från åklagarhåll på det så kan man ju då vända på och säga, jag tycker att åklagaren borde promenera på sin lediga tid, till exempel på sin lunchrast.
Ja, men jag menar, jag har faktiskt fått ta del av den här typen av kritik från människor som har läst en dom som då kanske inte läses ofta. Så ser man så här att en advokat får ersättning för tidsspillan med kanske, ja, men det kan ju vara 100 000, eller det kan vara betydligt mer än 100 000 om det är ett väldigt stort mål. Och då har folk ifrågasatt då varför man ska få så mycket pengar för att man har suttit och väntat eller åkt en bil eller liknande. Men då ska man ju veta att det är ju liksom ingen månadslön för de här målsägande biträdena och advokater, utan de måste ju arbeta, de måste ju resa och liksom fakturera för att få betalt. Så att det är ju så det ser ut.
Erik, kan det gå till liksom överdrift ibland, tror du?
Ja, men det som är frågan, nu kan inte jag liksom tarifferna för hur mycket ersättning för tidsspillan faktiskt är, men alltså, jag håller med, det var väl du som sa, Stefan, att det här är ju faktiskt arbetstid. En tid som det bas gör liksom, som krävs för att fullfölja uppdraget, och att det då också är så att man inte kan utföra några andra arbetsuppgifter under den här tiden. Sen kan man ju fråga sig, eftersom att det här, i det här fallet så handlar det om att han skulle till åklagarmyndigheten och vara med på länk. Kunde man inte då ha länkat in, eller finns det inte tekniska möjligheter att göra det här från advokatkontoret, så att man har sluppit den här en timmes promenaden fram och tillbaka till åklagarmyndigheten?
Jag tycker också, likväl som man kan då skratta åt att någon vill ha 30 minuters eller ersättning för 30 minuters promenad, så kan man ju verkligen ställa sig frågan om det är domstolarnas uppgift att, så att säga, beivra det här då, att någon person då skulle vilja ha betalt för någonting som de inte är berättigade till. Jag menar, det är väl bara godkänna, för guds skull.
Alltså, jag läste någon dom bara för ett par dagar sedan, när en tingsrättsdom, och jag tycker att det har blivit nästan som i försäkringsärenden, där man, alltså, försäkringstagare som är utsatta för ett inbrott i sitt jävla förråd vet att de inte kommer få tillräcklig ersättning för det. Så då skarvar man på med ett par slalomskidor eller vad det nu är man påstår att man har haft för att gå skadesfri ur det här. Och det här vet försäkringsbolagen om, och därför så prutar man i full kraft från sin riktning. Och ibland så kan jag känna att det har blivit lite samma sak här, att det finns en uppfattning om att advokater saltar och pepprar sina räkningar, och då är det bra att nästan slentrianmässigt invända emot det, och sen är det bra med den saken. Och jag gillar inte riktigt det där att vi har fått den disputen, utan det ska avgöras utifrån korrekta och professionella bedömningsgrunder om det är en skälig nedlagd tid som man kan få ersättning för som advokat.
Å andra sidan så kan man ju säga att vi som läser mycket domar, vi ser ju ibland att domstolarna uppfattar att det är uppenbara så kallade saltningar av de här räkningarna, och att vissa advokater eller kanske målsägandebiträden kan också verkligen vara advokater, men att försvarare och målsägandebiträden saltar sina fakturer, det leder ju till att hela branschen så att säga blir misstänkliggjord, och att domstolarna därför tvingas vara lite mer uppmärksamma på den här typen av saltade fakturer, och därför tror jag att man blir mer restriktiva. Sen har man ju också sett att tycker jag i många domar man läser att domstolarna kräver en ännu mer utförlig redovisning från såväl försvararna som målsägandebiträdena när det kommer till de arbetsuppgifter som man vill ha betalt för, och det kan man ju tycka är skäligt.
Erik, motiveringsbördan, hur ser det nu, tycker du? Ska den vara tyngre?
Ja, det tycker jag möjligen, och lite som vi är inne på här också, att jag upplever ändå att det de senaste 5 åren har blivit mer vanligt att domstolar ifrågasätter och då sätter ner ersättningen. Och i många fall så tycker jag att jag kan läsa mellan råden att man anser att det här är faktiskt ett brott som inte är särskilt allvarligt, att vara särskilt tidskrävande, att det då är orimligt att säga att det har tagit så här och så här många timmar att gå igenom förundersökningen tillsammans med klienten. Att man måste göra en skälighetsbedömning av, är det verkligen rimligt att man ska fakturera 8 timmar för att gå igenom en förundersökning avseende stöld.
Det här just precis det här är ju liksom det centrala, därför att man måste skilja på 2 situationer här. Där den absolut vanligaste situationen är att domstolarna skriver att man i och för sig inte ifrågasätter det arbete och den tid som advokaterna har lagt ner, men att det arbete och den tid man har lagt ner är oskäligt mycket. Det vill säga att det är inte någon form av försök till bedrägeri man pekar på. Sådana fall finns det också. Men många gånger så blir det lite i de här sammanhangen missvisande när det framställs som att advokaterna försöker lura domstolarna att godkänna större arvoden än de har rätt till, som de inte ens har lagt ner tid på. Och jag menar, det finns många exempel. Ett på senare åren uppmärksammat fall rör advokaten Elisabeth Massi Fritz, där det var väldigt tydligt att hon inte hade försökt fakturera för sånt arbete som hon inte hade gjort, men däremot för arbete som hon hade gjort och som inte ansågs vara skälig nedlagd tid. Va? Och det där tycker jag är att till en sån som Elisabeth Massi Fritz för del ska faktiskt rättvist säga att det var just precis på det sättet. Sen finns det andra fall som jag inte tänker namnge som går tillbaka i tiden i en del uppmärksammade fall. Jag vet ett ärende där en advokat fick nedprutat nästan 300 000 totalt sett på sina försvararkostnader. Och när det avslogs så slutade det med att det inte ens överklagade, så då kan man verkligen ifrågasätta om det verkligen var så att arbete var nedlagt för de där stora pengarna och man bara rycker på axlarna och inte ens överklagar.
Men sen kan man också fråga sig hur mycket gatekeeper som domstolarna ska vara här. Samtidigt så är det ju ofta i brottmål så att det är staten som står för kostnaden för försvararen, och någonstans så ska vi inte strössla med de här skattepengarna bara hit och dit, utan man ska få betalt för skäligt nedlagd tid och för den tiden som domstolen anser varit rimlig att lägga ner i det aktuella ärendet. Så det är ju en svår balansgång, och den kanske blir extra tydlig när det handlar om så här små summor som det här aktuella fallet då, när det bara är 30 minuter. Det kanske är lättare att någonting slinker igenom när det handlar om hundratals timmar. Här har det just handlat om 30 minuter. Och, ja.
Erik, du får sista ordet i den här diskussionen.
Ja, men vi var inne på det ärendet innan, eller ett ärende, ett dubbelmordärende. Och där kan man ju, alltså det är klart att ett sånt ärende är väldigt tidskrävande. Men när du slutar i ett mål med att 2 personer har mördats och deras anhöriga sammanlagt får ett skadestånd som är mindre än ersättningen till målsägandebiträdet, alltså deras biträde, då tycker jag att det är märkligt att göra.
Så kan det vara. Därmed så är dagens juridikpodden slut för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Välkomna åter nästa vecka.